Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Podplay.
Hej kära lyssnare. Podden heter Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén. Idag har jag en gäst som jag ju alltid har, och gästen heter idag Mohammed. En intressant historia som alla bidrar med, skulle jag säga, men som sticker ut lite åt ett håll som vi kanske inte har hört innan. Ja, glöm inte att följa Snutsnack på sociala medier. Vi finns ju på Instagram och Facebook. Ja, det är inte mycket mer att säga tycker jag inför det här avsnittet, utan vi lyssnar helt enkelt på Mohammed. Men innan såklart, var försiktiga där ute. Hoppas nu att du får en riktigt trevlig lyssning.
13.10 kom. 13.10
kom. Hjärtligt välkommen till Snutsnack, Mohammed.
Tackar, tackar.
Hur står det till?
Jo, det är bra. Snön har kommit och alla är nöjda och glada.
Ja, det är januari 2021. Vi satt i bilen här och pratade lite innan att vi hoppas att den här pandemin snart är över.
Mm, precis, absolut. Vi längtar. Hoppas vaccinet löser problemen.
Ja, precis, precis. Du har jobbat som polis.
Ja, stämmer.
Det gör du inte längre.
Nej.
Nej. Hur kommer det sig att det blev polisyrket för dig?
Ja, jag kan inte sitta här och påstå att det var en pojkdröm, för det var inte det. Det blev så att jag jobbat med bevakningsbranschen tidigare, och så hade jag en kollega som kom in helt plötsligt på polishögskolan.
Mm.
Och så tjatade hon på mig att jag skulle söka och att det skulle passa mig.
Okay.
Och så sökte jag. Så kom jag in och så blev jag ett större och större intresse ju mer tester jag klarade, och så blev jag mer... Ja, så blev det som du blev.
Ja. Du, Mohammed, det är ju inte ett klassiskt svenskt klingande namn.
Nej, speciellt inte inom polisyrket.
Nej, kanske. Precis. Men kan du inte berätta, vad finns din familjs rötter?
Jag är sprungling från Marokko i Nordafrika och flyttade till Sverige för 20 år sedan.
Okej.
Okay. Ja, som 24-åring. Ja, det...
Men hur var det att alltså komma till Sverige som 24-åring?
Jättekul. Ja. Det bästa erfarenheten i mitt liv, det bästa beslutet jag har tagit.
Och hur kom den idén? Vad gjorde du? Hur växte du upp i Marokko?
Nej, jag växte upp i en medelklassfamilj där pappa var jordbruksingenjör och mamma var lärare. Så det var ju mycket skolan som var i centrum, och utbildning. Det var ju det liksom budskapet som föräldrarna har ju levererat hela tiden.
Ja. Och vad, hade du redan en utbildning när du kom till Sverige?
Ja, jag utbildad som lärare i franska språket.
Okej, okay. Just det, för man pratar ju, det blir andra språk
precis.
I Marokko.
Ja, det är modersmål med arabiska, det är franska.
Ja.
Eftersom vi har varit fransk koloni länge.
Så, just det, precis. Ja. Men hur är, alltså du säger en medelklassfamilj, jag försöker, då får jag ju upp en bild av en medelklassfamilj i Sverige, men är det jämförbart skulle du vilja säga, eller?
I viss mån, alltså medelklass i Marokko, det är en familj där en eller båda föräldrarna är välutbildade eller har ju akademisk examen och utbildning, och så där barnen går skola, för det är inte ett privilegium som är i Sverige att gå i skolan. Nej. Det är inte självklarhet att det här med skolplikten och sånt, det är inte så i Marokko. Jag menar barnen som kommer från byarna ute i bergen, i Atlasbergen eller i de fattiga områdena, jag tror inte de klarar ju gymnasiet i Marokko. De går kanske till grundskolan och så. Mm. Av ekonomiska skäl så måste de hjälpa familjen i jordbruket eller Döttrarna gifte sig tidigt. Och, ja. Ja, ja. Så att det är ju inte en självklarhet att gå i skola i Marocko.
Så du tog ju med, kan man säga, hela din uppväxtkultur och allting. Men det hade du ju med dig. Men
ja,
det är, jag menar, det är en som kanske och var född i Sverige med marockanska föräldrar. I viss har man ju kulturen kanske på ett sätt då, men du kom verkligen...
Alltså när jag kom till... Alltså jag är fortfarande rutlös i Sverige. Jag vet inte... Jag har bott i Dalarna, jag har bott i Stockholm. Folk hör en liten dalmål i när jag pratar. Men jag vet inte om jag är stockholmare eller från Dalarna. Nej. Eller marockan. Eller... Så att det är en salig blandning.
Men varför just Sverige då? Vad kom, jag menar, när du fanns i Marocko så bara, men jag ska åka till Sverige, eller hur?
Nej, mitt ex är ju svensk.
En klassiker.
Ja, det är kärleken. Och så, vi var kollegor i Marocko, bott ihop ett tag och bestämde oss. Ja, men vi flyttade till Sverige. Mm. Så att, det blev Dalarna.
Ja. Och hur var det här, tycker jag är lite spännande. Hur var ditt första möte liksom i Sverige? För det, jag kan tänka mig att Marocko och Sverige, det är mycket,
ja, det är
mycket
skillnad, så. Absolut. Den var oförglömlig. Det var över 24 timmar så hade jag en skillnad på temperatur mellan 25 plus till 25 minus.
Oh, wow.
Ja.
Ja, den är...
Jag snackade av en marockan som aldrig sett snön tidigare. Komma till 1,5 meter snö i Dalarna och minus 20 grader kanske var det.
Ah, hur var det då? Vad tänkte du?
Ja, jag började tänka på de här klättrarna som klättrar i Everest och där uppe i höga höjder och så där och fryser ihjäl där och bara, fan, ska det hända mig här?
Ska det bli mitt öde?
Ja, nej, men det var, alltså, jag blev väl omhandertagen, verkligen. Än idag så känner jag att Leksand är mitt hem. Det lilla samhället där jag flyttat till. Ja. Jag har fått bra respons, många vänner för livet. Ja.
Men om man tänker då, jag kan förstå det här första intrycket, det är kylan, det är snön och sådär. Men rent kulturellt, liksom, så här, beteendemönster mellan din marockanska uppväxt och din marockanska familj, och när det kom till, så här, vad var det som där du mötte på lite skillnader och sådär?
Ja, självklart. Det tog lite tid innan man började läsa av de här kroppsspråken, reaktioner, hur folk tänker. Det är klart en kulturkrock.
Mm.
Men det som hjälpte mig lite är att jag kom ifrån en stad där i Marocko där det är mycket turism.
Mm.
Man har stött på folk från Europa tidigare, men jag har jobbat på krogar, diskotek i Marocko, så att jag hade ändå en bra bild av hur västerlänningarna tänker och lever.
Mm.
Och det hjälpte mig när jag kom hit faktiskt. Det blev ett litet skjuts framåt för mig.
Mm.
Så att jag kom in ganska snabbt in i samhället. Och
du kände inte att det blev någon krock liksom?
Nej. Så. Inte det minsta faktiskt. Nej. Jag ska vara ärlig. Jag har bara bra minnen av...
Men falukorven då?
Den var god.
Var den det? Jag tänkte maten måste vara något.
Ja, alltså maten var ju lite... Det är en chock.
Var det en chock?
Ja, det var en chock. Det var en chock. Men ja. Jag har alltid varit lite av en kameleon. Jag anpassar mig.
Ja. Jag kan tänka mig att kanske svensk husmanskost skiljer sig lite från marockansk husmanskost.
Oh ja, stort, stort.
Ja.
Men alltså, i efterhand så tycker jag att det har gått bra. Så det,
Jag hade ju Mustafa Panshiri som gäst då, som är från Afghanistan. Mm. Han sa att en chock för honom och hans familj var att svenska drack mjölk till maten. Man kunde inte fatta att de... Alltså det gjorde man inte i Afghanistan. Alltså ibland dricker man varm mjölk med honung eller något sånt.
Ja,
där.
Det är också,
men liksom
också.
Inte till maten, kall mjölk. Alltså det var helt konstigt alltså. Det var ingen sån grej som du tyckte var konstigt.
Jag kan hålla med honom faktiskt nu efterhand när du säger det, men jag har aldrig reflekterat över det.
Nej, för det är ju kul att höra på de här skillnaderna liksom. För det är ju skillnader som vi kanske suddar ut när vi bor ett tag.
Det blir normalisering. Ja. Jag tänker inte efter.
Och även, jag menar, min mamma som är från Tyskland till exempel. Det finns ju skillnader som man märkte som barn. Alltså bara åka till Tyskland. Mm. Liksom. Men jag tänker att Marocko ligger en bit bort då. Ja. Men okej då. Så det blev bevakningsbranschen och sen så kom det in på skolan och sådär. Det är ju onekligen så, den frågan behöver man ju nästan kanske inte ställa, men det är ju onekligen en fördel att kunna flera. Du har ju nämnt både arabiska och franska till exempel. Mm.
Ja, alltså för min del så var det bara ett plus att ha de språken i bagaget och en förståelse för kulturer.
Mm.
För jag kan tänka mig att till exempel i de invandrartäta områden så det kan vara jätteknepigt om man inte förstår signalerna från människor man har med att göra som polis. Jag har ju till exempel varit i områden, jag jobbade mycket i Saltsjöbaden, båda de rika områden och de mindre rika områden, om vi snackar i
kommunen. Just det, för där finns det ju verkligen
det är jättestora skillnader.
Och solsidan.
Ja, gud ja. Och där liksom, jag har haft jätteframgång i Fisksätra.
Mm.
Och det har vi alla sett i vår grupp när vi jobbade. Vi jobbade väldigt tätt med befolkningen där.
Mm.
Det var under tiden när man hade de här poliskontoren som man har importerat från England. Mm. England hade den här community policing.
Mm.
Och då svenska modellen var liksom uttagen ur den brittiska modellen där man jobbar väldigt tätt med befolkningen. Man lär känna varenda kotta i områden, man lär känna vem är pappa till vem är mamma till vem och jobba förebyggande.
Mm.
Jag menar, om vi åker på 112 larm där brottet har redan skett, då har vi förlorat mycket.
Just det.
Men om vi ser till att brotten inte sker genom att skapa förtroende, gå in i de områden där vi känner att här är brottsligheten hög och jobba från scratch och se till att de här 13-åringar, 14-åringar inte hamnar i brottslighet. För det är i den åldern är kritisk. Ser vi till att fritidsgårdar, polis, skola, socialtjänsten samarbetar och ser till att de här ungdomarna, speciellt första gången de stjäl en moppe, röker en joint, det är då måste vi börja agera. Inte när de hamnar i brottsregistret och får dem ett gediget brottsregister. Nej. För då har vi redan förlorat dem.
Du nämnde där, om vi backar lite grann, så var det som vi pratade om tidigare. Du sa de här kulturella signalerna att du har haft en. Kan du ge något exempel på det, till exempel där du har kanske kunnat läsa av det som kanske inte, ursäkta uttrycket då, svennebananpolis då, skulle kunna upptäcka. Har du något sånt exempel?
Ja, till exempel. Jag säger bara, det finns sätare i vilken förort som helst. När man kommer hem till folk. Men det behöver inte vara en husransak eller någonting som har med tvångsåtgärder att göra. Men det är bara kanske ett besök för att deras 13-14-åriga unga har gjort någonting dumt. Mm. Så vill man ha ett snack med föräldrarna, man kommer hem till dem. Men börja inte med att trampa in med kängorna.
Nej.
I deras vardagsrum. För i deras kultur, det har med att det här är rent hemma, kanske du ska inte in med kängorna då du har varit ute och man vet aldrig vad man har liksom trampat och gått. Det får du göra, men för att vinna det här förtroendet, få en bra första kontakt, då kanske man visar att jag står här. Då tycker de om dig. Alltså de öppnar dig. De öppnar sig för dig. De bara, för då har liksom klivit över det här tröskel att de ser polisen som någonting negativt. Det är många utlänningar som gör det för att de har dålig erfarenhet av polisväsendet i deras länder. Där det är korrupt, polisen är våldsam. Så kommer de i Sverige och då fattar de inte att vi är annorlunda här som poliskår. Att vi ändå respekterar mänskliga rättigheter och har mycket skydd för individen mot myndigheter, mot samhället. Och det fattar de inte först. Du kanske visar det som person, för att när du kommer in där med uniform, du har auktoriteten, du representerar en myndighet, men första staten är viktig. Kommer du in och trampa in i deras jättefina, dyra persiska mattan med kängorna, då har du skickat en signal att det är ingen bra stat här.
Så du menar att en sån då ganska liten grej, att liksom inte bara trampa på,
absolut,
skulle kunna ha ett ganska stor impact,
absolut,
för vidare liksom, kommunikation och sådär?
Och det här har jag hört flera gånger, att när jag skakar hand med folk, vill skaka hand med mig på torget till exempel, när jag är i uniform. När jag tar av mig handskarna och skakar hand. Många gånger har folk sagt det. fan vad fint av dig att du tar av dig handskarna först och skakar hand med mig.
Mm.
Och det här kan handla om svenskar eller utlänningar. Men det är såna här små, små detaljer som polis man kan vinna mycket på.
Mm.
Men liksom kliva över det här tröskeln, det här första svåra minuten där de har redan en bild av dig. Mm. Du är en myndighetsperson, du har våldsmonopol. Ja, vi är försiktiga med dig.
Tror du att det kunde ha funnits någon effekt just det? Jag tänker om du pratar med ungdomar till exempel i Fisksätra då, att du säger att du heter Mohammed. Liksom, att man, för det finns ju en del andra Mohammed i Fisksätra, ja, att man kan bli polis och liksom vara
absolut,
en Mohammed.
Absolut. För att jag har hört det flera gånger, att för att när de ser att en Mohammed har blivit polis, då öppnar det ögonen för dem. Fan, det är möjligt.
Mm.
Jag kan bli polis. Lyckades han, då kan jag också lyckas.
Mm.
Kanske jag ska avstå från att göra det här och det här och det här. Dumma saker som gör att jag inte kommer att söka till polishögskolan till exempel i framtiden.
Mm. Hur var, hade du någon upplevelse eller hur var surret kring marokkansk polis då, när du växte upp och var tonåring och sådär?
Ja, marokkansk polis har ju varit väldigt korrupt.
Ja.
Det har blivit mycket bättre idag jämfört med hur det var för 20 år sedan.
Okay. Ja.
Folk har ju vaknat till, sociala medier har ju ändå öppnat ögonen för det här problemet med korrupta myndigheter och poliser och så.
Följer du utvecklingen i Marocko? Följer du liksom,
ja.
Har du kontakt med mor och far? Och...
Ja, precis. Så följer jag mycket på sociala medier och på ambassadens hemsida och vad som sker. Ja.
Så det har även skett förbättringar,
Oja.
Marokkansk polis?
Mm.
Skulle du kunna tänka dig jobba som polis i Marocko?
Nej.
Varför inte?
Svår fråga. Ja, jag kan dra en parallell. Att jag pratade med min mamma för några veckor sedan och då sa jag så här: jag ser inte att jag kan flytta till Marocko än.
Nej.
Om du frågar mig om jag vill flytta, jag vill, det är varmt, det är skönt, det är layback, det är möjligheternas land, det är jättestora möjligheter att starta företag i Marocko just nu, för de pushar på företagandet.
Okay.
Men mentaliteten är fortfarande för osvenskt.
Alltså, då har du nästan pendeln svängt lite.
Oh ja.
Då blir vi en
för länge sedan. Alltså.
För länge sedan.
Nej, men det är...
Och vad är det som är för osvenskt då för dig i Marocko?
Alltså, allting tar tid.
Ja.
Myndigheternas byråkrati, hur människor tänker. Människor liksom har inget bråttom. Manana. Saker som ska göras idag kan göras om en månad. Aha, och jag klarar okay. inte av det.
Nej, jag fattar.
För mig är det liksom snabba ryck. Det ska göras idag. Och det är därför jag ser inte att jag kan handskas med dem. Jag kommer att bli arg bara på folk där.
Ja, det är roligt, men man formas ju såklart av sin egen miljö.
Ja.
Och jag menar, man blir ju såklart, är man, i Marocko blir man väl marockofierad och här blir man svennefierad.
Ja, liksom. Men så är
det väl ofrånkomligt liksom. Trivdes du att jobba lite så här community policing?
Ja, alltså det som är med community policing och närpolisjobbet, det är att du ser resultatet för ditt arbete. Mm. Du kan följa upp samma person i många år.
Mm.
Du kan börja med att hjälpa en 13-åring som har börjat halka snett och hamna i dålig sällskap och begå små brott. Och den hjälpen kan du följa upp och säga, aha, här har vi fått resultat eller här har vi gjort fel.
Mm.
Då kan du få egen utvärdering av ditt eget arbete och det är grymt som polis. Du får ju liksom resultat efterhand.
För det är ju mycket, vi kan läsa mycket media nu om unga brottslingar och unga, det är skjutningar och många som är yngre också involverade och sådär. Hur är det när man märker att man tappar dem då?
Alltså jag har alltid sagt så här, att skärpa straffskalan, det är inte den enda lösning.
Nej.
Det är så här, vi har blundat för insatser som kostar pengar. På lång sikt. Vi kunde ha startat upp fler fritidsgårdar istället för att lägga ner fritidsgårdar som man gör nu. Vi kunde ha startat upp fler små polisstationer i förorter istället för att stänga dem och centralisera.
Mm.
Varför? Det är för att de här poliser som jobbar lokalt i de utsatta områden, det är ju de som ser vad som händer på plats.
Mm, såklart.
Och om myndigheter börjar satsa lite långsiktigt på ungdomarna idag, då kommer de tjäna mycket om 4, 5, 10 år.
Mm.
För att det finns statistik från Brå som säger att om vi lägger 1 miljon kronor på en ungdom idag, då tjänar vi 20 miljoner om 5 år. För att vi undviker att ha brottsoffer, skador, psykiska, fysiska, kostnader för samhället, för människor som drabbas av brott, för den som ska sitta i fängelse dömd för brott. Så vi sparar jättemycket, men tyvärr så viljan finns inte där. Man vill ju bara satsa på idag.
Mm. Jag hade en annan gäst tidigare som heter Fredrik Kärrholm. Han har skrivit en bok som heter Gangstervåld. Han propagerade ganska mycket för just, kanske inte bara strängare straff, men han menade på att när de här, vissa av de här ungdomarna åker dit för ganska grova grupp, så hinner de komma ut och fortfarande liksom vara, citat, coola. Alltså man har gjort en tid, kommer tillbaks, fortfarande, jag gjorde det där brottet men nu är jag tillbaks. Han säger att de ska inte kunna hinna komma tillbaks till sitt förort och till exempel visa när jag bara suttit så länge jag gjorde det här, utan de ska kunna sitta tills de blir glömda. Så han ville ha i alla fall längre straff för en sån debatt. Liksom. Mm.
Ja, det där kan vara en tanke, för att vi vet att ungdomarna eller brottslingar, de coola, de får status för att
precis,
de har suttit.
Citat coola. Liksom.
Precis, de får status. Och de kliver högre i hierarkin, i grupperingar och så.
Precis.
Men samtidigt, ja, vi har sett USA, de har jättestränga straff, dödsstraff i vissa delstater, men det stoppar inte dödandet.
Nej,
alltså,
nej, det är svårt, det är jättesvårt.
Det är en jätte... Och sen är det så här, jag förstår att folk på sociala medier tänker med känslor.
Mm.
Varför får han bara 5 år istället för 15? Varför får han rabatt och sådana saker?
Mm.
Man måste stanna upp och tänka med huvudet också. Mm. Inte bara känslor. För att vi måste tänka lite rationellt.
Mm.
För det är det som kommer att vara lösningen för hur vi ska ta bort brottsligheten. Om vi hetsar och skriker och tycker och tänker om lagstiftningen. Det hjälper inte. Vi måste liksom komma till en rationell slutsats.
Mm.
För att de här ungdomarna, när man målar upp dem, man målar upp dem som djur. Ja, man kan göra det. Men i slutändan, då kommer de att sitta i fängelse. Vad gör de i fängelse? Ja, de knyter kontakter med grövre kriminella. Då kommer de ut med starkare kontakter, bra affärsidéer i kriminella världen, och så grövre kriminella blir de själva.
Mm.
För jag menar, sätter du en 17-årig med grövre kriminella i en i hall eller i säkerhetsanstalter, du får inte bättre människor när de kommer ut.
Nej.
Bara...
Jag tycker att man behöver ju inte vara kanske varken kriminolog eller ha jobbat som polis för att förstå att det borde finnas poliser där det finns kriminalitet och problem.
Mm.
Och då är det här community policing, som säger, eller närpolis eller områdespolis eller vad man nu kallar det, låter ju som en bra lösning, men det måste ju också finnas personal.
Absolut.
Som är där och som du säger lär känna folk och så. Du berättade en sak för mig när vi var på väg hit som jag vet inte om du vill berätta om det, men du berättade just din kännedom kring människor. Så såg du en kille som du hade känt som började liksom, det hade hänt någonting med honom.
Mm.
Jag vet inte om det är någonting du känner att du vill berätta.
Mm. Nej, när man jobbar så här tätt med befolkningen och nära, så ser man faktiskt saker, utvecklingen under en tid.
Mm.
Och oftast så jobbar vi ett område där radikaliseringen blivit stor inför den islamistiska rörelsen då.
Mm.
Och så hade jag en kille där som har varit mycket trevlig, mycket öppen, var ju festade, precis som ungdomar gör, normala ungdomar, om vi säger så, normala, men helt plötsligt så blev han radikaliserad, Skaffar ett långt skägg.
Men är det ett tecken, kan man säga då?
Ja,
något alltså, på gång liksom.
Det är en byggsten.
Ja.
När man ser, jaha, det är saker som händer, börjar isolera sig, hänger med likasinnade personer som ser ut på samma sätt, hänger mycket i speciella föreningar som man tycker att de här har konstiga idéer om demokratin, om västerländska demokratin och hur samhället ska se ut, människovärdet, kvinnorättigheter. Han börjar hänga där och då känner jag nej, någonting inte stämmer med den här personen.
Ja, jag fattar.
Så att,
vad kan man göra som polis då?
Ja, där kan man faktiskt kunna skapa en kontakt med personen. Kontakt med nätverket runt personen, föräldrarna till exempel, skolan, socialtjänsten. Är det någonting som är lite... Ja, jag tycker att de här instanser och de här myndigheter som kan samarbeta för att rädda en sån person, en ungdom. Men sen är det radikaliseringen så får man ta det lite längre. Och då är det rikets säkerhet som
just
är
det, ju, ja, precis.
Ja, fara.
Och finns det ju en polismyndighet som jobbar med. Men det är ju intressant, för att jag menar, om man kommer, du nämnde så här, om man åker på 112 larm och sådär, och sen går man förbi någon med långt skägg och tofflor liksom. Jag bara drar en som fördomsfull bild av en radikaliserad person. Men in i en galleria så går man bara förbi, man har ingen koll.
Ja, nej.
Men om man har sett den här personen innan, som du säger, att det har varit ute med polarna och sen ser utvecklingen med kläder och sådär. Jag jobbade ju på Säpo i 4 år. Vi fick ju en ganska intressant utbildning kring hur man kan se liksom, steg kring lite som du faktiskt nämner. Och det här är ju viktigt att inte bara de som jobbar på Säpo vet.
Nej, precis. Och det är sant. För det, jag menar, den öppna polisen har ju väldigt få som kan se det här. Det är lite mer komplicerat. Och det är samma sak med radikaliseringen åt andra hållet.
Ja, absolut.
I vitmakten och så. Jag hade killar också som har radikaliserats åt andra hållet som jag var lite orolig för.
Eller om det är åt samma håll, det vet vi inte.
Ja, vet man aldrig.
Det är åt ett galet håll.
Precis, det är ett riktigt galet håll.
Ja.
Nej, men jag tycker personligen att den öppna polisen bör och hålla en eller två dagars utbildning för personalen för att kunna se det här ute på fältet. För det är ju inte lätt.
Nej, precis. Och det är också väldigt, ibland är det också känsligt liksom, att vem är radikal och vem är engagerad eller vem
precis.
Är liksom,
för jag menar, inte alla som har skägg
är
ju radikaliserade, det är inte det jag menar nu, men
absolut inte, men
det är en byggsten,
när du säger byggsten, men vi fick såna där, och det är säkert inte aktuellt idag, men vi fick så här att man slutar röka, små grejer alltså, är du en troende, djupt, börja med att du är djupt troende, du behöver inte vara radikaliserad.
Nej.
Men då dricker du inte. Om du är muslim, liksom. Du dricker inte, du röker inte. Men har du gjort det innan och slutar och sen leder en byggsten till en byggsten? Men började du där i Saltsjöbaden? Var det där du började din polisiära karriär? Eller?
Ja, det är ju där. Jag gjorde aspiranten i Skåne. På alla ställen.
Shit, du har kommit från Marocko, du drar till Dalarna och sen drar du till Skåne.
Ja, faktiskt. Ja, det är en roadtrip alltså.
Ja, verkligen en roadtrip alltså. Men kommer du, jag ska komma tillbaka till Skåne, men kommer du från en troende familj i Marocko?
Nej. Nej, troende nej.
Men eller alltså, på pappret?
Ja, alltså, Marocko det är ett muslimskt land i grundlagen på pappret.
Ja.
Men jag menar, Marocko det är pubbar överallt. Du kan köpa alkohol i varje gatuhörn. Så att väldigt, jag kan kalla det för modern muslimskt land.
Ja,
där du kan vara kristen, jude, muslim, ateist, gör vad du vill så länge du inte förargar de andra.
Just det.
That's it. Nej, men ingen tvingar dig till någonting.
Så min svägerska, hon är muslim på pappret, men
eller
som jag är kanske kristen på pappret.
Ja, precis,
I don't know,
men du praktiserar inte.
Nej, jag praktiserar inte. Nej. Nej, okej då. Men skulle du säga att du ändå hade den här blicken på något sätt då, kanske ändå hemifrån i Marocko eller?
Ja, en hel del faktiskt. Ja. Ja, ja.
Lite som ibland, jag tänker i Sverige när man, kanske jag som är född i slutet på 60-talet, att man var väldigt bra på att se fullgubbar. Alltså det hade inte, jag har inte gått någon, nej, men alltså, jag har inte gått någon utbildning och se hur en fyllis eller vad man sa när man var liten. Men man kunde se dem, alltså man kunde se, det såg man de här som satt i parken och sen lärde man, det blev ju som en utbildning när man var liten och sa det där är en fullgubbe. Mm. Fullgubbe var ju det som var liksom farligt nästan när man var. Och sen kunde man se folk som är berusade. Sen kunde man ganska snabbt se. Alltså man har ju lärt sig hur berusning ser ut. Ja,
absolut. Liksom, utan att man, absolut.
Jag menar, kommer man från ett land där man aldrig sett en berusning, då får man ju gå en kurs. Ja. Liksom. Ja. Men det har ju man lärt sig
precis,
från.
Precis.
Så kanske det är något sånt som är, liksom, man är utbildad.
Det är en del från Marocko. Och sen var ju en del av att man har ett intresse för det här. Jag läste ganska mycket om det här med radikaliseringen och islamistisk terrorism och man måste läsa för att kunna göra skillnad mellan islam som religion och islamistisk terrorism. För den finns ju i alla religioner och det är ett resultat av att man läser religion och tolkar den på ett felaktigt sätt. Mm. Ett väldigt radikalt sätt. Där det blir så här, you're with me or you're my enemy. Det finns inga andra lösningar. Nej, du kan inte ha ingen åsikt eller du, antingen är du med eller är du ute.
Mm. Nej, men jag tänker också på så här små hälsningsfraser som man ser liksom folk som kommer från samma länder eller kanske från samma regioner som, där man som svensk polis liksom inte har någon koll och man vill inte gärna kasta sig in och säga någonting.
Nej,
så då blir det ju pannkaka.
Absolut,
liksom.
Absolut.
Där, så det finns ju en oerhörd fördel. Men okej, okay, då går vi tillbaka till Malmö där och du fick du göra aspiranten i Malmö. Hur var det då där nere?
Det var jättekul. Det var det var en jätterolig
tid
ja, på olika sätt. Man fick jobba i de här små samhällen i Skåne där man inte förstod ett ord av vad de säger oss. Alltså. Små samhällen som Hörby och Eslöv. Och
ja, just det.
Så man fick ju liksom sitta i polisbil så operatören pratade grov skånska och så fattar man ingenting. Och bara, kan du upprepa? Och så upprepar de igen och så fattar man ingenting. Och då bara, ja. Och då liksom är det två jobb och så ska man iväg fort som fan till ett slagsmål. Och så hör man ingenting och bara... Skånska, den är svår.
Ja,
den är ju svår. Alltså.
Men du berättade också en rolig grej här innan vi började spela in. Som, du har ju inte jobbat som polis på 4 år nu, men du var inne på en mack.
Ja, just det. Ja, den där alltså. Nej, det här var ju för några dagar sedan. Kom in på en OK-mack och så... Jag gick in, fick ögonkontakt med kassören och bara morsa på honom. Hej. Så jag gick och satte mig och tog en kopp kaffe. Jag skulle börja leka med min dator. Så kom han fram till mig och bara, hej, jag vill bara fråga dig. Är du polis? Jag bara, nej. Han bara, jo. Jag bara, nej, jag är före detta polis. Varför frågar du? Han bara, din hållning. Jag bara, va? Din hållning och hur du tittar när du kommer in i lokalen. Du har den här helikopters överblick över hela lokalen, vilka som är här. Du sitter med ryggen mot entré. Du sitter inte med ryggen mot entré. Du vill ha koll på vilka som kommer in. Jag bara, och jag blev besviken för jag trodde att jag liksom skakat av mig det här.
Precis.
Det här polisiära grejen, men tyvärr inte.
Du trodde du var en helt normal människa.
Ja, jag trodde för att jag vill liksom skaka av mig den. Ja. Jag vill inte gå på det sättet, så jag vill inte klä mig på det sättet. Men det är kul. Det var en rolig kuriosa faktiskt.
Ja, men faktiskt. Jag tror att jag har släppt det där faktiskt. Men det kom ju fram, och det berättade jag till dig som en återkoppling. Det kom ju fram en kille till mig. Jag hade inte jobbat som polis på länge. Så jag sa, men Hasse, kommer du ihåg mig? Nej, jag kommer inte ihåg. Men du grep ju mig på den där OK-macken. Som att det vore att det var något
så här. Herregud, hur många ska man komma ihåg?
Ja, men eller hur? Alltså, det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Men hur länge var du? Var du fram till du slutade där på samma ställe eller?
Nej. Jag började i Nacka, gick en sväng till Säkerhetspolisen. Sen jobbade jag på Gränspolisens barn.
Mm.
Precis.
Det tänkte jag att vi skulle prata lite mer om i ett Patreon-avsnitt. Att vi ska prata lite om, för du har jobbat med ligor från öststatsligor som begår brott. Och det är jag lite nyfiken på. Men ja, du nämner här väldigt snabbt. Jag har ju också jobbat på Säpo och jag vet ju att man får inte berätta någonting. Så det är ingen idé att ställa några frågor. Men om jag ställer den här frågan som jag brukar få i alla fall, den kan du ju svara på säkert. Är det lika coolt som man tror, eller?
Säpo?
Ja.
Det är 100 gånger coolare. Det är mycket roligare än vad folk tror.
Ja, det är så. Ja. Okej, jag tror att vi har lite skilda åsikter där. Men, nej, men jag ska inte ställa mer frågor där. Men jag kan tänka mig att det vi har pratat om, det här är mina egna tankar och idéer, men jag kan tänka mig att det du har nämnt här i avsnittet inte låg dig till last. Att till exempel ha din bakgrund från Marocko och att kunna läsa av de här signalerna, lite det du berättade, att du har noterat personer, ungdomar, de ändrar sig, de ändrar klädsel, de ändrar sitt utseende och så vidare och så vidare. Jag tror att det kan ha varit din fördel att du hamnade där. Mm. Och det är nog helt korrekt att hitta personer med specifika kunskaper, får man ändå säga. För jag tror att du hade användning av det där också.
Mm. Jag tycker det är bra att poliskåren speglar ju hur samhället ser ut.
Mm.
Att vi har personer med utländsk bakgrund, det är ju bara en fördel inom kåren, för att vi har ett samhälle med jättemånga kulturella skillnader, och det är ju också en berikande faktor. Och att ta in folk som förstår underlättar arbete, det är ju också sprider kunskap inom kåren. Om jag ska kalla det för kåren, det kanske känns lite...
Nej, för mig tycker inte jag det känns lite. För mig är det någonting positivt, ja, men för många är det något negativt.
Utåt är det många som tycker det.
Om man pratar om kåranda så ska det vara något, men för mig var det... Jag saknar att vara ensam företagare. Jag saknar de här man driver med varandra. Mm. Och jag berättade faktiskt för min fru i morse, alltså, jag sa, undrar om de gör det här fortfarande. Men en av de roligare grejerna, jag ska dra den, då var jag i Skärholmen. Vi jobbade där och så spelade vi innebandy som man gör ganska ofta då. Mm. Och så var det en av killarna, Thomas, han sa, men du, jag undrar om inte jag ska köpa en egen, alltså ha en egen innebandyklubba, för att låna polisen och sen lite smalare sämre klubbor då. Och då säger en av Skärholms kollegorna, men då ska du gå upp till Kerstin på Krimi, hon säljer ju innebandyklubben. Jag kan säga, hon var den suraste civila utredaren uppe på krimavdelningen där. Och han bara, va, säljer hon innebandyklubben? Ja, jag visste, hennes son spelar ju innebandylag, så de säljer ju klubbor, så hon har alltid klubbor på rummet som du kan köpa.
Åh, herregud.
Så han kliver...
Real prankers.
Ja, så han kliver upp och knackar på det. Så hon, ja, vad är det? Riktigt sur dam där. Nej, jag skulle köpa en innebandyklubb.
Han gick på det där.
Ja, ja. Hon bara, jag ser länge. Och så kommer han, han var så arg. Alltså. Det är ett roligt prank.
Oj, absolut.
Det är ett roligt prank. Alltså. Och sånt där händer ju när man jobbar i grupp.
Ja.
Var det lite så när ni jobbade också? Oh, kanske alltså att man har den här liksom lite...
Ja, men det måste man. Alltså, men blir som en... Men blir vänner på riktigt. Alltså, för att man jobbar tillsammans långa pass, men delar ju sitt privata liv med andra. Man berättar om sina bekymmer, men öppnar sig för sina kollegor. Så att det är inget konstigt med det.
Nej.
Jag förstår att många tror att kårandan kan betyda något negativt, men egentligen det är bara positivt, för att det avlastar ju personal, poliser, alltså det blir som en debriefing varje dag när man stöter ju på massa jobbiga situationer. Men det är bara människa till slut, folk glömmer det, folk tror att poliser är robotar och de ska bete sig på ett sätt, men det går inte. Poliser har känslor, de gråter, de De har familjer som måste ta hand om. De är också människor. Mm. De behöver det här dagliga täta kontakten med kollegor, vänner, kompisar. Mm.
Men du jobbar inte som polis längre?
Nej.
Hur kommer det sig att du inte gör det? Vad gör du nu för tiden?
Ja, idag är jag egen företagare. Driver egen restaurang.
Ja.
Och har ett företag på sidan som håller på med detektivjobb.
Okej. Okay. Saknar du polisyrket?
Ja, det gör jag faktiskt. Det är världens roligaste yrke. Mm. Definitivt. Alltså, du kommer till jobbet, du har ingen aning vad du ska göra den dagen. Mm. Det är inte många som har sånt jobb.
Mm.
De flesta går till ett monotont jobb där de vet exakt vad de ska göra varje dag. Men polisjobbet är helt annorlunda. Du kan ha ett jobb där du har ett snatteri på Coop. Helt plötsligt sprakar jag radion så är det ett grovt rån, ett mord. Mm. Så liksom det är upp och ner hela dagen, pulsen går upp och ner. Det är bra för hälsan att man har så mycket skillnader i.
Blodet får rulla runt i olika takt liksom, ja, hela dagen.
Precis.
Ja, okej. Okay. Jag brukar alltid runda av med att fråga min gäst om de sitter hemma och kollar på polisfilmer hela kvällarna.
Gör man det? Tror det, va?
Nej, men jag tror du var fullt upp. Du verkar vara väldigt driven.
Alltså, jag har inte ens tid att kolla på tv. Det som är positivt nu med regeringens restriktioner mot krogar att man får gå hem tidigt faktiskt, stänga 8:30 och så har man tid att kolla på Netflix. Det har man inte gjort tidigare. Nej, jag har fastnat på lite serier tidigare. Jag kommer ihåg en serie som heter Homeland som går fortfarande på SVT. Den har jag följt hela tiden. Sen följer jag mycket som inte polisiärt. Game of Thrones.
Ah,
jag var liksom addicted. Jag kunde inte släppa det. Nej, men det blir inte mycket tv när man är egen företagare, tyvärr.
Nej.
Det är mycket jobb. Förstår.
Men det är ändå två bra tips. Homeland och Game of Thrones. Mohammed, stort tack. Det var riktigt intressant att få höra din historia. Hur du landade i den här snöhögen som 24-åring från Marocko. Stort tack att du ville vara med och gästa. Och du som lyssnar nu och vill höra hur det var att jobba på gränspolisen med organiserad brottslighet kan man väl säga. Smitt gärna in på Patreon, och vill du bli Patreon så gör det lätt genom att gå in på www.patreon.com/snutsnack. Men vi ses i det avsnittet utav.
Absolut.
Tack så mycket, Mohammed.
Tack.
Stort tack! Nu är avsnittet slut, men givetvis kommer det ett nytt nästa tisdag. Vill du bli Patreon och ta del av bonusmaterial så kan du gå in på www.patreon.com/snutsnack. Annars så finns vi ju på sociala medier, Facebook och Instagram där vi heter Snutsnack. Såklart, välkommen att följa oss även där. Ha nu en fantastisk vecka, så hoppas jag att vi hörs i nästa. Hej då!